Ja, vi börjar ju också en ny predikoserie idag. Vägen till frihet. Som tar oss genom fastan fram till påsk. Och jag satt och åt lunch med Samuel i veckan. Det är alltid trevligt att äta lunch med Samuel. Och då vi pratar om vad är det här livet handlar om egentligen. Det är sådana saker vi sitter och löser. Vid lunch. Och när vi väl hade gjort det då och tog kaffe så hade vi kommit fram till att det som är centralt i den här predikan idag, det är ungefär det. Vi går in i fastan, om man tänker på den som vägen till frihet, så är den vägen när vi lär oss att lyssna uppmärksamt på den där rösten som säger: du är min älskade och min utvalde. Att lyssna till den Gud bland alla andra röster som ropar, skriker, lockar. Att höra den guden, kanske oftast viskande, säga: jag älskar dig. Jag har en väg för dig. Till oss som personer, till oss som kyrka, här i stan, globalt. Du är min älskade och min utvalde. Så tänker vi. Att det är liksom centrum i den här predikoserien. Vi kommer från olika håll in i det. Olika texter som tar oss fram till påsken. Som verkligen visar hur den där kärleken ser ut. Genom korset och uppståndelsen. Men vi börjar idag med den text som används i den världsvida kyrkan. I första söndagen i fastan. Och vi kommer strax till den. Ska vi be? Gud, tack att du är den som älskar och ger en väg. Och den frihet och de anspråk det innebär. Öppna våra hjärtan för det. Förbered oss att ta emot det och förvandlas. Och tack att du går med oss tålmodigt och möter oss. Idag och alltid. Amen. Så den berättelse vi sitter med idag som jag har valt att kalla den älskades väg. Kan lika gärna vara det älskades väg. Den första söndagen i fastan. Det den gör är att den släpper ner oss mitt i tillvarons djupaste konflikt. Därför att i fastan så blir det tydligt. Och i den här texten blir det tydligt att vi är klämda. Som människor. På något vis mellan konkurrerande anspråk på verkligheten och oss. Två olika röster kanske vi skulle kunna säga. Först den där rösten som talar närvaro, som talar kärlek, som talar hopp. En röst som inbjuder oss till sårbar tillit. Och så den röst som lockar med enkla lösningar, falsk trygghet och som underblåser konkurrens. Det här är röster som formar våra personliga resor som jag sa. Såväl som det vi benämner kultur, ekonomi eller politik. Jag vill att vi ska tänka oss den bilden idag. Det här är två system. Det här är två sorters makt. Och att bli och vara och förbli en sann människa innebär att lära sig att rätt navigera en tillvaro där bägge de här rösterna är närvarande, för det är de. Att bli och vara och förbli en sann människa innebär att lära sig att lyssna rätt. Och så kommer Jesus till Johannes vid flodstranden. Och vi ges den viktigaste av gåvor. Den stilla röst vi så väl behöver. Det här är början på dagens berättelse. Illustrerad av en bild. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa: det är jag som behöver döpas av dig och nu kommer du till mig. Jesus svarade: låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa: detta är min älskade son. Han är min utvalde. den älskades väg. Så i kyrkåret så har den här första söndagen i fastan ett latinskt namn också, för er som är lite nördiga. Var inte oroliga, det här är en ganska kort kurva, men den är viktig. Den har ett latinskt namn som heter Invocavit, och det betyder ungefär han åkallar mig, eller den som åkallar mig. Och det är Gud som är mig här. Det här är ord från en psalm, från psalm 91, som läses i ingången till nattvardsmåltiden på den här första söndagen i fastan i många kristna traditioner. Och Gud, eller i psalmen är det just Gud som kanske med värme och stolthet, vill jag inbilda mig, säger, talar om den som är den rättfärdige i den här psalmen. Så säger Gud så här: han håller fast vid mig och jag räddar honom. Jag skyddar honom till han känner mitt namn. Han åkallar mig. Han åkallar mig. Och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden. Det är Gud som tilltalar. Och det är vi som är mottagarna. Som formas till avbilder. Vi som ropar. Vi som åkallar. Och därför lyssnar. Det är vi som formas till avbilder. Precis som ännu tidigare i vår historia, när Gud som är generös gemenskap, när Gud talade i skapelsen, så blir resultatet gemenskap. Precis så lär oss salmen att det viktigaste vi har är detta. Ödmjukheten är det viktigaste vi har. Ödmjukheten som kommer av att vända sig till Gud i vetskap om hur beroende vi är av den gåva som denne Guds tilltal och närvaro är. För att överhuvudtaget existera. Salmen påminner oss om att det viktigaste vi har är ödmjukheten som kommer av att vända sig till Gud eller lyssna i vetskap om hur beroende vi är av den gåva som den här Gudens tilltal och närvaro är för att vi alls ska existera. Frågan är, ställer jag mig ibland, om vi överhuvudtaget existerar utan det på riktigt. Kan ni ta med er och fundera på. Och så kommer den här händelsen vid dopet. Den viktigaste av gåvor. De här orden. Du är den älskade och den utvalde. Du är den älskade och den utvalde. Lyssna till den rösten. Var hör du den? De där orden är ingången till vår förståelse, vår praktiska förståelse av allting som följer sen i Matteus evangeliet. Av allting som följer, det som är de älskades väg. Det är så därför att de goda nyheterna för oss och för världen är de här. Jesus efterföljelsen är det alltid djupnande gensvaret på de orden om oss. Vår identitet och våran väg. Du är älskad och utvald. Ingenting annat kommer före det. Allt som kommer efter det måste formas av det. De orden är ingången till vår förståelse av allt som följer. Därför att det som följer hos Matteus sen, om ni fortsätter läsa, det är ju Jesu förkunnelse om att riket är nära. Vi ska till öknen först idag, men sen. Riket är nära. Och sen kallar han folk och gör andra prioriteringar sekundära till att följa honom. Och sen kommer bergspredikan. Med den här kartan som målas upp för att visa vart åt går de älskades väg. Jo, så här kan det se ut. Så här kan det se ut. I glädje och i ödmjukhet tar vi emot det. För ni kommer ihåg att bergspredikan börjar med ett litet fint ord som är saliga. Saliga är de fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Eller ska man kunna översätta det? På djupet välsignade och lyckliga de som vet att de just är helt beroende av att ha sin djupaste identitet i att de är älskade av Gud. Lyssna efter de orden. Du är den älskade och den utvalde. Du. Och de orden ger oss också ingången till fastan och dess syfte. För fastan hjälper oss att återupptäcka, att bekänna Jesus. Att bekänna Jesus som Kristus är mycket mer än en djupt hållen personlig åsikt. Det bekänner någonting om hur den världen verkligen är. Och det hjälper oss därför en bit på den smala väg det är att lära oss att till sist tala sanning om oss själva, om världen och om Gud. Den där sanningen som riktar oss mot orden vid Jesu dop. Du är den älskade och utvalde. De är helt avgörande för att vi ska förstå vår kallelse i världen. Vilka vi är och vart vi är på väg. Du är älskad och utvald. Om ni inte har märkt det nu så är det ett litet tema idag. Men orden vid Jesu dop låter oss faktiskt också ana att det här är någonting ännu mer. Det är också en kröning. Benämningen den utvalde, va, den bär ju i Jesu fall väldigt starka associationer till makt, till kunglig makt. Att vara smord, att vara utvald av Gud. Och därför vet vi att Jesu fortsatta historia, den kommer att omdefiniera vad makt är. Och det börjar redan här i dopet. Och i öknen så målas det upp en bild för oss av hur det fungerar. Anden är närvarande i dopet. Anden leder Jesus ut i öknen för att möta en annan makt. Men den älskades väg måste alltså gå genom tystnad, genom stillhet, genom kontemplation. Genom det medvetna övervägandet av vad det är som verkligen är tillvarons fullständiga nav och gravitationscentrum. Det som klargör våra motiv. Det som lär oss att lyssna. Det är det som är öknen. Allt det hänger ihop med den där sårbara rörelsen in i världen som också drivs av anden efter den här berättelsen. En värld som vi är del av. Som flyr bort från inbjudan att vara den älskade. Anden för Jesus ut i öknen. Anden för Jesus till grannen. Den dubbla rörelsen, den gäller även oss. Men som sagt, vi blir kvar i öknen idag. För där möter vi den andra rösten. Vi fortsätter läsa. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom. Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det så skrivet, människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan. Tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högt uppe på tempelmuren och sa. Om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet. Han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa till honom. Det står också skrivet. Du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå din väg Satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Öknen. Alltså tystnaden, stillheten, klargörandet av våra motiv är en gåva. Platsen där Guds trofasthet och räddning blir tydlig för oss. Platsen där vägen till grannen och världen får konturer. Vi tänker lätt på den här berättelsen med de här frestelserna i centrum. Men framförallt är det här det som är centralt här, det är sökandet efter Guds väg. Tilliten till Gud, det är det som är i centrum. Och det är en tillit som låter oss omfamna våran dödlighet, våran bräcklighet. Som är signalerad redan i vårt dop. En tillit som låter oss omfamna våran identitet i och våran kallelse till världen vi lever i. För det är som sagt anden som för Jesus ut i öknen. Det är inte djävulen. Det är Jesus som är kung. Inte djävulen. Det är klart att djävulen försöker styra syftet, försöker störa syftet med öknen. Han använder sin röst, för det här är den andra rösten. Använder den för att manipulera och styra om riktningen. Men riktningen som vi märkte, den kvarstår. Jesus vet vem han är. Jesus vet var han kommer ifrån. Han vet var han är på väg. Han vet att hans väg är sårbar och till synes osäker. Och djävulen vill framstå som stark och säker. Och erbjuder just det här som en väg bortom bräcklighet och död. En väg som är utan kors helt enkelt. Det är det som utgör frestelserna i hans erbjudanden. Om du är Guds son. Så är det just det jag erbjuder som du behöver för att nå maximalt inflytande och tillfredsställelse. För att uppnå din potential. De här frestelserna och hur Jesus möter dem, de låter oss veta att politik i dess allra vidaste mening alltid handlar om tillbedjan och om offer. Det vill säga givandet av den djupaste tilliten till det vi tänker ge oss maximalt inflytande, tillfredsställelse och trygghet. Det vi hoppas ska ge fred. Som gör att allting blir bra till slut. Och det är den åtrån, den längtan som djävulen försöker manipulera i öknen. Jag skulle kunna säga mycket om de här tre utbytena. Men det vi kan veta för idag är att det som har legat under ytan i de där första frestelserna, det är det som blir tydligt i den sista. Allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Det har varit tydligt, men nu blir det väldigt tydligt. I den där meningen så kanske djävulen eller frestaren ofta är ett annat namn för den otålighet som vi har i förhållande till vår längtan och våra begär. De kan vara ganska goda. Vi vill ju att Gud ska rädda oss nu. Eller rädda världen nu så att vi får vara med. Vi vill bli mättade nu. Vi vill ha trygghet och fred nu. Och så frestas vi av den andra rösten. Och av våra otyglade begär att ge vår tillit till det som ger snabbare resultat. Eller att avkräva Gud de resultaten. Hur ofta har inte kyrkan lierat sig med det som ger inflytande? Ofta för den goda sakens skull. Och sen samtidigt försökt bespara sig sårbarhet. Bespara sig omaket att omfamna den identitet som är de älskades. Men Jesu politik är annorlunda. Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Och på det här viset, det här är viktigt, på det här viset så klargörs rösterna som drar i våra liv, som viskar i våra öron. Och på det viset så blir Jesu liv och till sist hans död och uppståndelse ett levande alternativ till världens politik som alldeles för ofta bygger på offer till falska gudar och den rättvisa välstånd och trygghet de säger att de kan ge. Där vi blir varandras konkurrenter, där skapelsen får lida. Kanske dock därför också tänker jag som vi kämpar med vår egen förståelse av vad det innebär att vara de utvalda. Det känns lite obekvämt för oss. Är inte det? Det föder lätt bilder av exkludering, av avund, av bitterhet. Av att en del får inte vara med och andra får minsann vara med. Eller vi är lite bättre än er. Och inte sällan har såklart självuppfattningen eller uppfattningen av andra som utvalda lett till konflikt och till våld. Så är det ju. Och det är precis det som frestaren söker efter. Men den älskade och utvaldes väg är radikalt annorlunda. I Jesu fotspår så blir konkurrens, antagonism och fiendskap helt enkelt inte reflexen. I Jesu fotspår är vi på väg mot det grannskap där rättvisa, där försoning, där fred och helhet bor. Det gästfritt utrymme ges till den andra. Det är Guds gästfrihet som till sist blir synlig på korset. Henry Nouwen skriver så här om precis den här vandringen i öknen. Och att vara den utvalda och älskade. It's not a competitive, but a compassionate choice. Det låter bättre på engelska. Det handlar inte om att tävla. Utan om medkänsla. Ordet passion ligger där. Lidande. För den älskades väg, korsets väg, den är en politisk väg som upprör och som stör den rådande ordningen, som man brukar kalla det. Att gå den innebär att lyssna till en annan röst, eller vi kan säga dansa till en annan rytm. I otakt med den värld vi dansar med så kommer vi därför att skapa friktion. Jag vet inte om någon är ganska dålig på att dansa här inne. Bra, Lars känner igen sig. Det är du och jag då. Om man dansar med någon som är väldigt bra, då uppstår det friktion. Om det inte är någon som är väldigt generös med att lära en att dansa. Va? Vi kommer i otakt med den här världen. Och det är som det ska. För det går därför inte att blunda för att den älskades väg också kan vara lidandets väg. För Jesu dop antyder inte bara att han är en annorlunda kung. Dopet som vi märkt antyder också ett nedstigande i kaos och död. Korset är som Daniel Bonnells tavla klargör. Jag tycker den här är fin. Det var den bäst upplösta versionen jag hittade. Alltså den här Bonnells tavla klargör tydligt det. Att korset hör ihop med dopet. Jesu armar är utsträckta. Även det är den älskades väg. Jag menar, det är en koppling som vi synliggör, som jag sa, i våra dopliturgier där vi döps till Jesu död och till uppståndelse, bort från frestarens alternativ. Det är också en koppling som vi nyligen gjorde den här veckan bara i askonsdagsmässans kors av aska på våra pannor. Du är den älskade och den utvalde. Älskade och utvalda av Gud, är vi alltså givna en väg. Jesus efterföljelsen. De 40 dagarna i öknen som Jesus tillbringar där, de ger oss en skiss på det landskapet genom vilket den här vägen går, alltid, varje dag. Inte bara i fastan, men fastan förstärker den. Och på väg genom fastan som finns Guds inbjudan att fördjupa den där efterföljelsen. En efterföljelse som inte handlar om att lägga extra bördor eller bekymmer på redan tyngda människor. För det är det som är frestarens krävande idealism som man viskar i våra öron. Du kan bli lite bättre. Du kan rädda världen. Men efterföljelsen är frihetens väg. Den är vilans väg. Det är den djupa glädjens väg. En enklare väg. Den älskades väg. I fastan så lär vi oss att känna igen och lyssna till den stilla rösten. Du är den älskade och den utvalde. Vad betyder det för dig? Bortom en plattityd. Bortom en formel. Vad säger det om dig? Bortom allt det du gömmer dig bakom. Det som gör ont. Det du helst vill gömma. Att du är den älskade och utvalde. Vad betyder det för oss som församling med alla våra brister? Alla våra skavanker. Att vi är de älskade och utvalda. Jag skrev för bara några år sedan under vår tid i kommunitet en rad musikstycken. Och ett av dem råkade vara sin första söndag i fastan. Jag tänkte bara spela de första 45-50 sekunderna av det. Och det heter just Invokavit. Alltså han åkallar mig. Det blir en slags reflektion. Det går från en slags böljande rörelse av oro, av anspänning som klingar ut och landar i någonting som är stillsamt. Vad gör det med oss när vi åkallar Gud och när vi lyssnar? Vi ska alldeles strax lyssna på den och gå in i några sekunders tystnad. Sen kommer vi att få en sång av Maria också. Ska vi be först? Gud, vi ber jätteenkelt den här fastan. Viska till oss varje dag, varje minut. Vilka vi är som de älskade. Och låt oss inte springa för långt bort från dig så att vi inte lyssnar till vad du säger. Och Gud, ge oss styrka att också leva i en värld där alla de andra rösterna finns. Vi kan inte gömma oss från dem, så hjälp oss att vara duktiga på att lyssna och att vandra.